Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Bland annat så berättas då om de här japanska kaptenerna som ska stå där helt stelt och vänta liksom och bara genomföra den här manövern. De vet att när som helst, elden kommer ju hela tiden, när som helst kan de slås ut. Det är flera skepp som får svåra träffar också. Någon kapten ska tydligen ha stått och spelat flöjt för manskapet under den här tiden. Bara för att liksom så här lugna sig själv och lugna alla andra på bryggan. Då, att de ska, och det här var en del av den här, sägs då, att en del av den här Bushido-andan. Att man får inte visa, uttrycka oro eller skräcken för de här situationerna. Att man ska bara möta den liksom head on.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och sen det här är Peter Bennesved då.
Och idag ska vi faktiskt köra ett avsnitt om det rysk-japanska kriget 1904-1905. Och idén till det här, åtminstone vad det kommer an på mig, det kom faktiskt från en student i Åbo som jag hade vid tillfälle för några år sedan. Så kom fram och frågade, skulle ni inte kunna göra ett avsnitt om rysk-japanska kriget? Så här kommer det. Och då kan man väl säga först, vi skulle kunna börja i den ändan faktiskt. Varför är det så att rysk-japanska kriget på många sätt faktiskt är lite bortglömt i den militära världshistorien? Skulle du kunna börja där tycker jag?
Ja, men är det inte för att, jag tänker att det liksom överskuggas av första världskriget egentligen. Vilket egentligen är rätt märkligt, för att alla element som eller många hävdar ju att många element som finns i första världskriget också finns i rysk-japanska kriget. Och det var ju ändå ett krig som väldigt många människor engagerade sig i direkt efteråt. Det skrevs mycket böcker, flera volymer om detta, och alla hade liksom militärattaché där, och det sågs som en väldigt så här avgörande punkt i historien under den här tiden. Men det är liksom bilden av första världskriget, tror jag, som har så att säga, överskuggat allt det här. Att det blir svårt att...
Sen kan det ju vara den enkla förklaringen att det sker väldigt långt bort, och att man ju ofta, som det har varit i europeisk synvinkel, så saker som har hänt, till exempel amerikanska inbördeskriget, att militärerna var inte, åtminstone inledningsvis, inte särskilt intresserade av det. Nej. Och att man har det hela tiden, det här att ja, men det där borta, man också kanske det... såg nedlåtande på japanerna kanske. Också i viss, och att vi kanske i efterhand inte uppfattar att det här var betydelsefullt.
Fast ändå skulle jag ändå säga så här, att någonting som man har också tagit med sig om det här kriget är ju att det också blir ett slags internationellt mediedrev kring det här kriget, att det blir just trots att det är så långt bort, att det faktiskt får väldigt stort genomslag. Och kanske framförallt har väl det här med, som vi ska prata om, den Östersjöflottan, den ryska Östersjöflottan, när de påbörjar sin seglats till Stilla havet, så blir det här som en slags media-event som har skildrats under hela, och det omgärdas av massa kontroverser, och de skjuter på gamla, oskyldiga fiskare och lite allt möjligt. Så jag skulle vilja delvis motsäga det, att det blir väldigt, väldigt känt, men du har säkert rätt också att det avståndet är...
Eller så är det som det ofta är, att det är samtiden av stor betydelse, som du säger. Men att vi i efterhand, 100 år efter, 150 år efter, 120 år, så har vi inte samma intresse för det. Så kan det säkert vara. Men nog om det, man kan väl konstatera att kriget får stor politisk betydelse, i och med att det ju faktiskt triggar och sätter igång den första revolutionen i Ryssland. Och det är också, som jag tycker vi kan komma in på och börja resonera kring, alltså krigets ursprung, att det har ju väldigt mycket att göra med Japans framträdande som världsmakt, måste man väl säga. Åtminstone stormakt borta i Sydostasien, eller Nordostasien kanske man ska säga. Och där man ju på allvar börjar att utmana i det här fallet nu då Ryssland. Och det som ju sen kommer bli den stora utmaningen där man ju faktiskt går bet utmaningen mot USA sen under andra världskriget. Och att det har pågått krig i Kina som är avslutat 1895. Och att i den där freden så får Japan då tillgång till för det första Korea. Men man får också kineserna tillgång till den här flottbasen Port Arthur som ju alltså ligger inne i Gula havets inbuktning på en udde, alltså norr om Korea, men som ansluter det som är Manchuriet. Och Manchuriet kontrollerar Ryssland. Så här har vi konflikten. Det är imperialism. Och ryssarna som vill tränga fram kontrollerar Manchuriet. De håller på att bygga sin transsibiriska järnväg för att nå fram till Vladivostok. Och här har vi så att säga den ursprungliga konflikten att Japan vill åt det här då.
Jag kan tillägga några grejer här, att det japanerna vill ha, det är ju delvis av historisk hävd då, som har intresserat sig för Korea, men det är också man vill intressera sig för deras naturresurser. Japan är ganska isolerat och de har svårt att försörja sin egen befolkning och blir beroende av import. Så därför går ganska tidigt så ser man Korea som en möjlighet då för att expandera. Och samtidigt ser man likadant på Manchuriet då, som finns, där finns mycket, det är ett ganska lågt utvecklat område, men finns mycket gott om naturresurser. Och där tänker man sig då att man skulle kunna utnyttja den i exporten. Och grejen att Port Arthur är ju egentligen porten ut där. Det är så den hamnen egentligen där resurserna från Manchuriet då kan forslas ut. Och en annan viktig sak här som vi inte får glömma bort är att Port Arthur, den här hamnen, dels är den skyddande, den är också isfri. Vilket gör stor skillnad för ryssarna. De har ju sin hamn uppe i Vladivostok som ligger strax norr om den kinesiska gränsen mot Ryssland. Och den transsibiriska järnvägen når, va? Men den är ju också, den fryser igen på vintrarna. Så då bygger man den här rälsen bland annat och man försöker, och det är ju intressant att de försöker då manövrera ut den kinesiska, vad ska man, kan man kalla det, regering, men den kinesiska regimen i den meningen den finns liksom, det här är ju, de är ju väldigt decentraliserade och har väldigt svårt att hävda sig i det internationella sammanhanget här.
Ja, kejsarmakten är ju gungning i Kina. Den kommer att kollapsa totalt så småningom, som du säger.
Och man manövrerar ut den här kejsarmakten i princip och ser till så att man får möjligheten att bygga den här järnvägen som går ner till Port Arthur. Den här manchuriska järnvägen. Och detta retar ju japanerna något fruktansvärt. För det innebär ju också att de kan ta ner trupper via den här vägen. Den är också stort militärt värde och inte bara handels- och ekonomiskt värde, så att säga. Och det finns också en uttalad idé här nu från ryskt, vad ska jag säga, sociokulturellt håll, att man ska då civilisera den här regionen. Vilket går precis tvärs emot vad japanerna vill, som snarare ser sig själva som arvtagare av någon slags hegemonisk situation här i Asien. Så att de konkurrerar ju om detta. Samtidigt så provocerar ryssarna då genom att så här, uppvakta den koreanska kungen och skicka dit militära instruktörer och annat, diplomater, och försöka liksom manipulera dem in en rysk intressesfär. Så det finns mycket sånt här, va? Och någonting som är väldigt problematiskt för japanerna är det här fredsslutet i det sino-japanska kriget, där man får då egentligen i första skedet så får man ju faktiskt hela Ledong-halvön där Port Arthur ligger.
Och det kan man säga att Ledong-provinsen, Ledong, precis, det är viktigt. Ja. Jag tror nog faktiskt att lyssnarna nästan måste titta på en karta under det här avsnittet eller i efterhand, för att det är svårt att hänga med. Men det jag tror du är ute efter här är ju att de här stormakterna går ju in och faktiskt lägger sig i den här kinesisk-japanska uppgörelsen. Och där är ju Ryssland en av parterna, men också faktiskt Tyskland och Frankrike.
Man kallas för Dreibund, den här
trepakten, precis. Ja.
Och då tvingar man egentligen, man hotar med att om inte Japan så att säga lämnar sina anspråk på den här Ledong-halvön, så kommer de här stormakterna då gripa in med de medel som man anser vara viktiga. Det är ju i princip ett krigshot och japanerna backar här. Så att trots att de vinner det här kriget så får de inte den tryggheten som man då upplever att man förtjänar eller som man har. Trots att de vinner alla slag mot den kinesiska kejsarmakten och sådär. Så där är ju liksom, det pyr mycket här. Och det ska väl åter liksom speglas ju också i fredsslutet efter rysk-japanska kriget. Det blir lite liknande situation delvis. Men man kan ju observera också att de här pengarna som betalas ut i ett skadestånd till Japan efter det sino-japanska kriget. Det går ju direkt ner till den japanska flottan. Så sen 1895 då, fram till 1905, så har man ju gott om tid att bygga upp och gott om resurser att bygga upp en helt ny Stilla havsflotta som ska dominera det här området också. Och de lånar pengar från Ryssland.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men jag tycker att man skulle kunna säga så här, det anknyter också till en gammal tanke från de här västeuropeiska makterna, eller egentligen europeiska makterna då. Och den är ju att man vill ha en öppen dörr i Kina. Det är ju från den gamla liksom imperialistiska tiden. Vi har ju faktiskt haft ett avsnitt om det här faktiskt, hur stormakterna med opiumkrigen och så vidare och vill hålla Kina öppet. Och där är man ju då alltså mot Japan, att man vill inte ha Japan in här. För då menar man att då kommer in en stark makt som dominerar. Då kan man själv inte profitera på de här områdena. Men det som händer är ju, för att avsluta den där diskussionen, den är ju att 1903 så strandar de här förhandlingarna mellan Japan och Ryssland när man försöker på något sätt komma överens. Och Japan beslutar sig helt enkelt för att anfalla, gå i krig, få en militär lösning på det här problemet.
Och en förutsättning också att Japan 1902 då har allierat sig med britterna. Ja. Och då, där de har en pakt där helt enkelt säger att om det ena eller andra landet blir anfallet av två eller flera motparter, så måste de gripa in och hjälpa varandra. Så att då, det gör egentligen, det skapar en möjlighet för Japan att bedriva ett, så att säga, ett isolerat krig med bara Ryssland. Då vet de att ifall andra sluter upp på Rysslands sida, så kommer vi få stöd från britterna. Annars kan vi sköta den här konflikten själv.
Och då tycker jag bara kan skjuta in en sak här som har ju med första världskriget att göra. Att det här är precis ju på randen till den här stormaktsupplösningen. Och precis vid den här tiden, 1904, 1905, 1906 och så vidare, då håller ju de här stora allianserna i Europa på att sätta sig. Och här nu märker vi ju att Ryssland, Tyskland och Frankrike samarbetar. Så är det ju inte sen under första världskriget. Så att det här är precis i skiftet där britter, fransmän och ryssar så småningom kommer hitta varandra i ententen och sen Tyskland så att säga, bygger upp en egen allians. Men det här är alltså precis strax före det. Och det tycker jag gör ju det här rysk-japanska kriget så väldigt intressant. Att det är precis där. Men
det får jag tillägg på det. Det är ju att britternas spionage här via telegraflinjerna gör ju det uppenbart då att faktiskt Tyskland är med och hetsar på ryssarna här.
Ja, just det.
Ja, och de säljer ju också kol till dem ute vid havet. De får inte lasta på kol med sin Östersjöflotta på vägen till Japan då, för att i de här neutrala hamnarna eftersom de är krigförande. Men tyskarna hjälper dem ute till havs. Så tyskarna ger det på och det ser ju britterna, och det är där vi ser det här, och precis som du säger, den här skiftningen då, att man börjar inse att Tyskland håller ju på att manipulera Ryssland fram och tillbaka och börjar bli liksom en makt i sig.
Men för att förklara liksom lite nu de här militära förutsättningarna här, så är det ju så att på plats regionalt då, alltså det operativa problemet, det är ju att japanerna vill ta Port Arthur. Och det måste man ju göra då egentligen då landvägen, om man inte kan betvinga det från havet. Men då finns ju alltså den ena hälften av den ryska flottan finns ju i Port Arthur. Och den är inte att leka med, så att säga. Det är en stark styrka. Och det japanerna måste göra här, och det som de väljer, det är ju att så att säga försöka inringa Port Arthur från land. komma åt flottan i hamnen. Kanske till och med lyckas bekämpa den från olika höjder helt enkelt. Beskjuta den ryska flottan från landsidan, men också då genom anfall utifrån. Och helst egentligen kanske kunna locka ut den ryska flottan, även om det är ett vågspel. Därför att den ryska flottan är ju stark ändå trots allt. Och lyckas förinta det. Så det är det ena problemet. Det andra problemet är ju att skulle det vara så, vilket du ju redan har varit inne på här, att ryssarna får för sig faktiskt, vilket ju är, tycker jag tycker är en väldigt häftig sak egentligen, att segla sin, som de kallar den ju själva för, den baltiska flottan eller Östersjöflottan, segla den runt världen, jordklotet, då kanske plötsligt den japanska flottan kommer klämmas mellan två stycken ryska styrkor. Så man skulle kunna säga lite, det finns ett klassiskt begrepp, man brukar säga att man opererar på de inre linjerna, det vill säga att man är med en central position så försöker man hålla isär motståndarens enheter. Så det är en liten sån problematik här fast till havs. Så det tycker jag kan man väl säga, det är den strategiska egentligen delen av det här kriget.
Ett tekniskt tillägg är ju att de här Borodino-klass-skeppen som man inkorporerar i Östersjöflottan, de är inte klara vid det här läget. Så att, japanerna är ju strategiska i den meningen att de vill attackera före de här Borodino-skeppen är klara.
Just det.
För att då vet de att de kommer ha även ett tekniskt övertag, att deras skepp helt enkelt skjuter längre och starkare.
Och då genomför man ju faktiskt det som sen i efterhand brukar man anspela på, ju en Pearl Harbor-attack här faktiskt. Utan krigsförklaring plötsligt så attackerar man alltså med lätta fartyg den ryska eskaden in i Port Arthur och lyckas ju faktiskt ganska väl sänka ett antal fartyg som blixtattack här då. Men jag tänkte att innan vi liksom kommer där, vem är det som fattar beslut om den här blixtattacken nu här? För vi har ju pratat lite om de där stora skenmeländerna, och då tycker jag lite spännande också att se att här händer ju någonting i den japanska, vad ska vi kalla för inrikespolitiken, att kejsaren egentligen vid det här laget är enkelt förklarat bara en galjonsfigur. Utan det är ju krigsivrande grupperingar under kejsaren i särskilda sådana här grupper, sådana här rådgivande
agenda,
grupper.
Då, eller?
Precis. Eller den och där sitter det då personer som har då traditionellt hög ställning i det japanska samhället. De har ofta samurajvärdigheten och så vidare och så vidare. Och de är militärt inriktade, de är intresserade av att utvidga Japans territorium. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och det är samma så att säga militär personligheter, militärt inriktade personer, militaristiskt inriktade personer som sen så småningom driver fram Japans ju krigsförklaring mot USA. Så det tycker jag det finns här liksom en linje mellan det här och framåt, tycker jag.
Jag tror att vid det här laget så finns det två medlemmar i den här Genro, det här rådet av äldre som är direkt under kejsaren. Två av dem var amiraler och generaler från sino-japanska kriget också. Som var, man kan ju tänka sig då att det kanske fanns en slags revanschistisk.
Ja, titta, vi slogs, vi blödde, men vi fick ingenting.
Nej,
och nu måste vi göra någonting åt det. Så sagt och gjort så inleds ju det här anfallet, och det första anfallet och det plötsliga anfallet, det kommer då 8 februari 1904 som vi har beskrivit. Och sen kommer ju nästa steg, och det är ju att japanerna ju från Korea då, dels från Korea, går över Julai-floden och försöker liksom stänga av Port Arthur norrifrån. Men man landstiger faktiskt också på den här lilla halvön då som sticker ut. Och så försöker man då liksom splittra de ryska trupper som försöker norrifrån att undsätta, stoppa dem och samtidigt då inringa, belägra, storma, ta Port Arthur. Och här utkämpas ju inledningsvis då de första striderna i det här kriget. Och det vet jag inte, jag tycker vi skulle kunna kommentera lite kring det där med krigföringen här.
Landskriget,
för det tycker jag är spännande, för att fransk-tyska kriget, vi har varit lite inne på det här, att japanerna lär sig mycket från fransk-tyska kriget, bland annat så tar man till sig olika saker både från fransk sida, sen kommer det ju så småningom att bli det tyska militära tänkandet som tar över, men att det finns en hel del intressanta ingredienser som förs över hit, och bland annat är det ju så att kulsprutan finns ju nu här, så att man kan använda den på slagfältet, alltså taktisk stridstekniken. Och det är japanerna ganska skickliga på. Det finns ju ett ögonvittne som finns med här sen så småningom. Och det är ju marskalken Mannerheim, inte marskalken den här tiden. Han är faktiskt överste löjtnant, han åker till ryska-japanska kriget. Och det tycker jag
sitter han i Port Arthur?
Nej, det gör han inte. Men han kommer ju och kommer alltså att delta i den här krigföringen. Han kommer in i ett litet senare skede. Han är med bland till de här stora så att säga, försöken att undsätta Port Arthur. Och där får vi via hans dagböcker, det finns en del andra skildringar från de här striderna, men där får man då liksom lära sig just att japanerna är skickliga på att samordna kulsprut, använda kulsprut taktiskt, stridstekniskt, kamouflera artilleri bland annat.
Mm.
Så att det får mycket större effekt.
Ja, det här hämtas ju från Tyskland också. Det tycker jag är intressant att man bygger, japanerna bygger sin flotta efter brittisk modell och så bygger de sin landkrigföring efter tysk modell. Och det är ju just där de är. Och det är här vi ser liksom, så här, spåren och det som sen kommer leda fram till krigföring vi ser under första världskriget. Att man använder, är duktiga på att samordna sitt artilleri och sina infanterianfall. Och att man då anfaller med det som fransmännen sen ska säga elan. Man har just den här glöden som vi har diskuterat. Att man anfaller med glöd liksom. Och sen finns det en massa andra intressanta saker här också, att det här är en av de första riktigt industriella krigen. Jag vet att fransk-tyska kriget är ju också ett sånt, va, där vi delvis har, det finns sådana element, va, man använder rälsen och så.
Amerikanska inbördeskriget också.
Ja, också. Mm. Men här är det liksom standardiserade gevär och det standardiserade artilleri och de har en förmåga att efter Meiji-restaurationen i Japan har man förmågan att samordna sin industri på ett helt annat sätt och man liksom ser till att pumpa in då vapen som har väldigt hög kvalitet och som gör att det här kriget liknar ju väldigt mycket det kriget som vi sen får. Men problemet blir ju med den här belägringen också, och det här är ju som ett axiom från första världskriget också, att det blir väldigt stora slag och med mycket förluster, men det blir väldigt oklara resultat. Man vet inte riktigt vem som vinner eller vad det leder till, och det blir ett slags ställningskrig, och det är det här egentligen övergår till.
Ja, och då skulle jag vara direkt vilja säga det här, att japanerna anfaller ju många gånger, det visar sig ju ganska snart att de ju liksom inte förstår konsekvenserna av den här moderna krigföringen. Så att man har enorma förluster och man anfaller ju ofta väldigt frontalt. Och en sak som man inte inser är att ryssarna har, vilket de inte riktigt förstår japanerna inledningsvis, de har förstärkt och byggt ut Port Arthurs landsideförsvar. Så att det är liksom modernt med ett visst djup i grupperingen med skyttegravar som anpassar till den moderna, mera moderna stridstekniken. Och det gör att japanerna åker ordentligt på pumpen inledningsvis och har stora förluster. Ja, man kan väl säga det då att under den här nu första perioden så kan vi säga att Port Arthur så småningom kommer ju att kapitulera. Ryssland tvingas ju att kapitulera, då vi är inne i januari 1905. Och fram till dess så är det väl en viktig sak som utspelas. Och det är ju faktiskt att japanerna försöker då att bekämpa de här ryska fartygen genom att ta olika höjder runt Port Arthur. Men ryssarna beslutar sig faktiskt också för att gå ut med flottan den 10 augusti. Och det utkämpas ett sjöslag faktiskt utanför Port Arthur som inte självklart hade varit en japansk seger. Det tycker jag är viktigt, för att ofta kommer man sen till Tsushima som är sån överväldigande seger för japanerna. Mm. Men att ryssarna tvingas ju tillbaks bland annat därför att deras amiralskepp då skadas svårt. Och i det kaoset då så viker man sen tillbaks. Så summa summarum kan man säga att den här ryska utbrytningen då misslyckas. Och man är tillbaks i Port Arthur instängd då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Den här landbelägringen är ju intressant i sig, vad de här. Den påminner väldigt mycket om första världskriget som vi har diskuterat. Men jag tycker att det här som sker också till havs är ju intressant. Det problemet som japanerna står för, och det är den här amiralen Togo Heihachi då, som har blivit liksom en legend här, och som egentligen den som leder också slaget mot Tsushima. Det är han som har uppdrag att sänka Stilla havsflottan in i Port Arthur. Men det problemet de står inför, det är ju att de här höjderna runt Port Arthur, det finns väldigt mycket artilleri, så att man kan egentligen inte närma sig kusten för nära, utan det man vill göra är antingen är ju att sänka, så att säga, Stilla havsflottan in i Port Arthur, eller stänga in dem.
Ja, och så som vi sett, de luras ju ut, men det misslyckas man med, utan då är det ju kvar det som du säger. Och jag skulle bara säga, vilja tillägga det, att just att kustartilleriet ju fortfarande är, vilket ju egentligen råder under egentligen ända fram till andra världskriget och vidare förbi också, skulle jag våga påstå, att kustartilleriet ju alltid är överlägset flottan. Ja. Det är viktigt att komma ihåg här, som du säger, att man kan inte närma sig, man kan inte gå in i hamnen och slå ut de ryska fartygen bara.
Exakt, och det är ju därför också det här samverkar ju då med den landkrigföringen, att man vill ta de här artilleripositionerna via land för sen, och det gör man ju, så småningom tar man ju de här och kan då liksom skjuta egentligen ner Stilla havsflottan in i hamnen.
Just
det. Men det Togo försöker göra här då, det är ju att å ena sidan locka ut dem, och det misslyckas ju delvis, så de får ryssarna försöker fly, men de flyttas tillbaka. Man försöker också minera mark. Det här är lite nytt för den här tiden. Det är två saker som är ganska nya. Dels är det de här torpedbåtarna då som Togo och japanerna försöker med i den här överraskningsmanövern, men också mineringskriget som förs här. Och det får en väldigt dramatisk effekt här, för att någonting som händer på den ryska sidan är att man kallar in Makarov, den här kände amiralen Makarov, som är både en vetenskapsman och en stor strateg under den här tiden, och som skriver böcker och är väldigt en känd liksom militär, en hjälte inom det ryska imperiet. Han kallas in för att styra upp den här flottan och höjer då, det sägs att han höjer moralen väldigt, väldigt mycket i den här belägrade lilla hamnen. Och han försöker då se på en utbrytning vid ett tillfälle och gå på med sitt skepp då en eller två minor. Och då, jag tror att den heter Petro Sadlovsk eller någonting sånt där. Jag kan inte exakt namnet, men det här skeppet då, som var ett av Rysslands flaggskepp, det sjunker på bara några minuter. Och det sjunker alltså på 653 personer dör. Och Makarov dör själv som är den här stora symbolen. Och det här är ju verkligen dråpslag mot Port Arthur, och eventuellt en av de anledningarna till att man sen, att Stössel då, som tar över, faktiskt kapitulerar några månader senare. Men ryssarna försöker ju själva med den här mineringen, de smiter faktiskt ut med ett mineringsskepp och med sina miner lyckas de också sänka två stycken japanska kryssare, och också blir ett svårt slag mot den japanska flottan. Så det här är också någonting nytt som sker under den här konflikten, som vi sen kommer att se väldigt mycket mer av under de första
världskriget. Men om man summerar, så när Port Arthur nått till slut här, kapitulerar i januari 1905, så kan man ju konstatera då att då är ju Stilla havsflottan borta sammantaget. Och det som är, de fartyg som finns kvar, de tas ju då, eller borras i sank. Och då kommer man ju in i ett nytt skede här, för här handlar det nu om för Ryssland att liksom återta Port Arthur då. Och försöken liksom då att rädda och återta Port Arthur, det är ju det som blir nu, så att säga, tankarna. Och här nu, i det här skedet faktiskt, så finns Mannerheim med som officer vid kavalleriförbandet, kavalleriregimentet. Det tycker jag är lite spännande. Man kan väl nämna det att faktiskt Mannerheim Han är lite desillusionerad vid den här tiden i sitt liv. Jag tycker det är lite spännande om man läser. Det här är kanske lite utanför temat här. Men det finns en del som menar att han nästan åker till rysk-japanska kriget för att liksom söka döden på något sätt. De hänvisar lite till att han är lite dödsföraktad. Ja. Men det kan vi kanske lämna där det här. Men jag tycker det är lite spännande. Men han finns med här borta och lär sig naturligtvis en hel del om krigföring som sen kanske har betydelse för hans ledarskap, inte minst under inbördeskriget i Finland, men också under andra världskriget. Mm. Och bland annat deltar han ju i den här stora försöket från rysk sida att liksom återta Port Arthur, nämligen slaget vid Mukden, som pågår 21 februari till 10 mars, och som du har varit inne på, ett sånt där vissa form av ställningskrig. Det är inte något öppet slagfält längre, utan det är strider som har tagit vidare krigföringen till ställningskrig ännu längre än under fransk-tyska kriget. Och det är ju egentligen att betrakta som det stora, stora landslaget under ryska
kriget. Alltså man kan ju betrakta det som, eller det faktiskt är det största landslaget som har skett fram till den här punkten. Det är så mycket människor som är involverade det är det. I det här slaget.
Och de överstiger säkert 600 000 man då, som sätts in i den här striden. Det, kan, till och med, det är alltid väldigt svårt med de här siffrorna. Man tittar på olika källor och man får olika
Nej, men
siffror.
På tal om det här med liksom, det liknelse med första världskriget. Det är ändå sammanlagt på båda sidor är det ju 2,5 miljoner soldater som är involverade.
Ja, som liksom passerar under det här. Ja.
Att det är ju en enorm strid egentligen. Det är konstigt att vi inte vet mer om det, att det inte har större.
Ja, den får ju inte då den där effekten. Nej. Ryssarna kör fast det. Det tycker jag man kan nämna också. Transsibiriska järnvägen är ju utbyggt ganska långt, men den är inte fullständigt utbyggd på alla ställen. Och därför så är det så lite att ryssarna, om man säger att japanerna har liksom en strategi, får man ju faktiskt säga här då, att ta snabbt ta Port Arthur, blixtanfall, snabbt ta sig in i Manchuriet. Och avgöra det här. Så från ryssarnas sida handlar det snarare om att fördröja. Därför att man ska kunna bygga klart, utveckla Transsibiriska järnvägen. För att naturligtvis då ha sina underhållslinjer i bättre skick för att kunna få in förstärkningar. Men sen kommer vi ju till det som väl egentligen är den stora aptitretaren, får man väl säga. Får man prata så där?
Jag vet inte, men det, jag får lite
det
gåshud.
Det är ju så fantastiskt.
Det är liksom gåshud activate, känner jag.
Exakt. Att plötsligt då så dyker så småningom Östersjöflottan upp här. Den har ju börjat sin väg från Baltikum, och du var ju lite inne på det här, att man är ju oerhört rädd från rysk sida. Så man beskjuter ju vid Dogers Bank och beskjuter man ju några fiskebåtar.
Ja, det finns ju en teorin här. Ja, precis. Alltså, det är ju ganska... Dogger, var ligger det? Är det i Engelska kanalen? Eller
ja, det är strax före liksom, Engelska kanalen från Danmark.
Ja, men det som händer är ju att de är ju ganska skraja när de ger sig iväg.
För alltså,
de
har
och problemen med... För att just för de här torpedbåtarna har man ju då lärt sig att det här var ju någonting som måste passa sig för. Även ubåtar existerar ju under den här tiden och precis som liksom en ny revolutionerande teknologi. Så de ger sig ut här och ska ta sig runt i den här enorma... Det tar ju 7 månader att ta sig runt från Östersjön till slutligen Tsushima-sundet. Men det, och då tror man då att man ser såna här torpedbåtar mitt i natten. Och så börjar man beskjuta dessa, så visar det sig att det här var...
Torpedbåtar vid Dogers Bank. Alltså jag bara testade det på dig här. Jag vet, nu är inte du ansvarig för ryska
flottan. Ja, men fan, det är inte så osannolikt ändå. Men det som teorin här då, det är att det här, och det har kanske eventuellt bekräftat, jag vet inte hur den har för ställning, den här fakta, men då att det här skulle ha varit, faktiskt har varit en tysk ubåt eller något slags patrullfartyg som skuggade den här Östersjöflottan i hemlighet. Och att den då, man skulle fått nys om den här och börjat skjuta, men sen visade sig att det, så började man skjuta på fiskare istället. Och det här var ju ett stort prestigeslag mot ett Ryssland som redan nu har drabbats av massa problem. Va? Är Ryssland hemligt, då välkomnar man ändå det här kriget i början. Tänkte att det här är en möjlighet för oss att ena oss. Att man ska med någon slags patriotisk, nationalistisk känsla kunna ena det här landet politiskt som var liksom i sönderfall. Men, och då var man väldigt mån om att det skulle gå väl till. Va? Men så har man förlorat Port Arthur vid det. Eller kommer att göra alldeles strax, men och skickar man iväg den här flottan då, som en stor liksom, prestige-symbolisk handling. Och då vill man inte att någonting ska gå fel, men så slås det här Dogger's Bank-grejen upp, va? och blir en enorm liksom, transnationellt liksom, mediafenomen då, som ja. Sänker deras prestige något enormt.
Ja, och den direkta konsekvensen är att britterna ju blir avåkt inställda eller förbannade. De är ju dessutom i allians med Japan, så de får inte gå genom Suezkanalen, utan de måste ju helt enkelt segla runt, som du säger. Och det är ju ganska fantastiskt. För mig nu här, jag måste få säga det här, för mig är det så oerhört tragiskt att man seglar i 7 månader, eller hur? Och man hinner liksom lagom komma in i sundet mellan Japan och Korea.
Mm.
Och så bara smäller det.
Ja.
Så är det inte ganska tragiskt egentligen?
Ja, det är klart det är tragiskt. Vi sitter här och skrattar, va? Det är så jävla dråpligt. Men det är ändå, man får komma ihåg att till slut är det 5000 ryska sjömän som dör.
Ja, det är ju naturligtvis en katastrof.
Tsushima-sundet. Jag får dra udden lite av humorn här faktiskt. Men
då skulle jag vilja säga så här, vad är det då som så att säga marin... teknologiskt och sjökrigsföringsmässigt inträffar. Ja. Jo, det är att det är två flottor som möter varandra, som du har varit inne på. Den ena är av tveksam kvalitet, den ryska, men som ju ändå glider in i det här sundet med det man skulle kunna anse ändå är 8 stycken slagskepp, varav 4 visserligen är lite äldre, plus ett antal tyngre kryssare och andra fartyg. Och de möter då en flotta som uppenbarligen är mer modern, som har tyngre artilleri, eller hur? Och som dessutom tycker jag är väldigt spännande att man har övat de japanska besättningarna genom att sätta in det som ju gör idag väldigt mycket. Man sätter in liksom mindre underkaliber vapen för att kunna skjuta i eldrören och träna utan att slita på eldrören. För ska man komma ihåg att du kan ju inte avlossa hur många 100 skott som helst med ett sånt här eldrör. Innan det faktiskt. Jag kan nämna det att jag var faktiskt besökt ett kustartilleribatteri, ett gammalt kustartilleribatteri just med ryska kanoner på Öre utanför finska kusten i somras. Så där har de enorma kanoner som är just det i den här dimensionen som vi pratar om, just 12-tums kanoner. Där du kan avlossa 200 skott med det, sen måste du byta eldrör.
Ja, just det.
Ganska fantastiskt, därför att varje granat tar med sig en liten bit metall av eldrör. Men hur som helst, japanerna har väldigt välövade besättningar och de har också grövre kanon och också faktiskt nya metallsorter, om man uttrycker sig så, i granaterna som gör att granaten briserar vid anslag, vilket ju gör att de slår ofta ut överbyggnaden, slår ut artilleritornen på, i det här fallet, de ryska kanonerna.
Mm. Ja, och det här med avståndsmätarna är ju också en klassiker. Va?
Det är en klassiker.
Borodini-klassskeppen och de ryska skeppen här, de skulle ju ha utrustats med bra avståndsmätare, men de får egentligen aldrig tillgång till den här teknologin för att på grund av de här olika internationella förvecklingarna som sker. Man ska ju komma ihåg att de här stora skeppen beställer ju delar då från olika företag över hela Europa, och det finns mycket pengar som involverar i det här. Det är inte bara en stat som bygger upp allting, utan japanerna får ju avståndsmätaren från britterna, bland annat. Och jag tror att de bygger väl delvis sina egna också. Men de här sakerna ställer ju till det för ryssarna. Så de har både undermålig och bristfällig, liksom för lite av den här typen av material. Så de skjuter blint på ett helt annat sätt.
Mm.
Så skjuter de inte lika långt heller. Så de måste komma närmare de japanska skeppen innan de når. Men ska vi säga, det som händer här ju också är ju att nu kommer... Det är ganska dramatiskt här. Det som syftet är ju att... Från den ryska sidan då, det är att när man slutligen möts, det är två olika grupper som seglar i kapp varandra, som möts först någonstans utanför Kina och som ska då ta sig igenom det här sundet. Och varför ska man ta sig igenom Tsushima-sundet? Jo, man ska ta sig till Vladivostok, för vid det här laget så har Port Arthur redan kapitulerat. Det är ju det som är tanken här, att de skulle undsätta Port Arthur, men det här är ju ett stort slag för den här flottan då, att själva huvuduppdraget är redan förlorat innan man ens kommer dit. Så man tänker sig, vi tar oss till Vladivostok i alla fall. Det här är oerhört logistiskt stort problem att ta sig. Och jag vet att vi diskuterade det här innan, den vikten av kolhamnar och sånt, när vi diskuterade öppningen. För att det är det här som är att ta hela den här flottan, va, hela vägen runt. Det krävs jättemycket kol och man får inte lasta kol på alla ställen. Man får stöd av tyskarna faktiskt lite i hemlighet. De lastar på kol till havs för att man kan inte gå in i neutrala hamnar och lasta kol om man är en krigförande part under den här tiden. Men nu kommer de lyckas i alla fall ta sig hit och nu kommer de i 2 kolonner. Och mitt i natten egentligen försöker man så ta sig igenom det här sundet och man stänger ner alla lampor utom 2 sjukhusskepp. Som enligt Genève-konventionen inte får ha släckta lampor. Dessa 2 skepp ser då en japansk patrull. och skickar direkt meddelande till Togo Heihachiro som omedelbart seglar ut med hela sin styrka och möter upp de här två ryska kolonnerna. Så, och det var dimmigt, det var mörkt. Hade inte de sett de här två skeppen så finns det en stor chans att man hade kunnat komma igenom Tsushima-stunden och ta sig upp till Vladivostok och kanske ha en helt annan utgång på det här kriget.
Och då är det så att man öppnar ju eld på, för den här tiden, väldigt långt avstånd. Så här långt avstånd brukar man inte öppna eld. Japanerna börjar ju faktiskt beskjuta eld och även ryssarna besvarar eld, alltså över 6200 meters avstånd. Det är ju otroligt mycket långt.
Och de träffar också.
Sen ska vi veta att de här skjutavstånden kommer ju bara sen att öka, men för den här tiden så var det här långt. Och där kan vi väl diskutera lite också det här med att man ju ofta ville ju, det klassiska var ju att man la sig på en linje så att säga, va? Och sen försökte man ju passera den andra motståndaren på den här linjen för att få sitt tunga artilleri att bära. Men det fanns ju ett effektivt sätt, det var att liksom försöka liksom komma över, att man bildat T, va? Att man liksom kom förbi motståndaren och kunde liksom beskjuta motståndaren med sina bredsidor, men inte själv mötas av mer eld än så att säga, de kanoner som var framåtriktade för motståndaren här. Och det är ju det som Togo då lyckas göra här, och här tycker jag finns en väldigt intressant detalj också, att de ryska fartygen hade varit ute till havs väldigt länge. De hade mycket smuts under fartygen. Det fastnade ju saker på fartyg. Och det gjorde att de hade mycket lägre hastighet dessutom de ryska fartygen. Det här tycker jag också är så fascinerande. Så det finns beräkningar som säger att de kunde liksom bara tillsammans komma upp ungefär 8 knop eller någonting sånt där. Jag tycker det låter väldigt lågt. Men att japanerna skulle då ha haft en hastighet som var långt över dubbelt så mycket. Och det gör ju att japanerna också har fördel i sitt manövrerande här. Och det är ju det här som Togo också lyckas med, att han lyckas alltså helt enkelt beskjuta den ryska flottan ur en mycket effektivare formation.
Just det. Och vad säger, och det här är ju en av orsakerna också till att Togo då har blivit hyllad. Så hans roll har fått en väldigt, har blivit upphöjd då för hans strategiska tänkande. För det han gör här nu, när han kommer ju från öster nu och möter då två kolonner som kommer söderifrån. Och om han korsar det här T-et för tidigt, då glider han själv ut med sitt flaggskepp för långt iväg och kommer ganska snart missa själva striden. Så att det han försöker göra då, att han passerar de ryska kolonnerna och slår en slags ögla på sin egen linje. Han vänder helt enkelt på runt en slags, som man kallar det, som en imaginär boy liksom, en liten rund.
Och alla bara vänder på samma ställe,
ja, de vänder på samma ställe så att man behåller linjen intakt. Och att man då kommer i samma riktning som de här två kolonnerna, alltså man seglar åt samma håll så att säga, men har då möjligheten att så här, korsa linjen från andra hållet. Men det vågspelet här då, det är ju att medan de gör den här öglan så exponerar de sig då för rysk eld.
Ja, för skjuter ryssarna in sig på den punkten.
Ja, exakt.
Då kan de väl koncentrera sin eld.
Ja. Och då kan de köra hela sig, då kan de skjuta mot hela den japanska linjen egentligen, och de kan inte göra så mycket tillbaka.
Ja, just det.
Så där är ett oerhört vågspel. Och det här, alltså det här Bushido-andan finns ju med här då. Det finns mycket historier om hur den här öglan går till då. Togo går givetvis själv först och visa vägen. Och sen så är det bland annat, så berättas då om de här japanska kaptenerna som ska stå där helt stelt och vänta liksom och bara genomföra den här manövern. De vet att när som helst, elden kommer ju hela tiden, när som helst kan de slås ut. Det är flera skepp som får svåra träffar också. Någon kapten ska tydligen ha stått och spelat flöjt för manskapet under den här tiden. Bara för att liksom så här lugna sig själv och lugna alla andra på bryggan. Då, att de ska. Och det här var en del av den här, sägs då, att en del av den här Bushido-andan. Att man får inte visa, uttrycka oro eller skräck inför de här situationerna. Att man ska bara möta den liksom head on. Och det här lyckas i den här manövern, den här öglan som de slår. Och det är också den som gör då att man får en sån oerhört bra inledning i det här och lyckas sänka så många ryska skepp.
Ja, för det kan vi väl säga här då, att det är lite beroende på om man återigen tittar på för källor här, så kan vi väl säga det att ryssarna förlorar ju i den här striden då ungefär 7 större fartyg som ju sänks. Och att många av de här fartygen faktiskt sänks av sina skador under striden. Fyra kapitulerar. Vi ska säga att slaget pågår egentligen två dagar, tycker jag vi kan också säga här. Mm. Och att efter den här, vad ska vi säga, slagskeppsartilleriduellen så överlåter ju japanerna till det som vi har varit inne på här ju. De lättare fartygen, torpedbåtar, att ta hand om resten. Sammanfattningsvis är det ju så att det är något halvstort ryskt fartyg och några mindre som egentligen kommer undan. Och det Japan egentligen förlorar är ju ett antal väldigt lätta fartyg, ett antal torpedbåtar. Mm. Så man kan säga att man förintar ju i stort sett, tar eller sänker eller allvarligt skadat. Det kan man ju säga att en del av de ryska fartygen också borras ju sank av sina egna besättningar. Så att den sopas ju bara bort egentligen.
Ja. 5000 ryska sjömän där kan man duka under mot då 167 på den japanska sidan.
Ja, och det,
då förstår man ju proportionerna.
Och chocken är ju total. Dels är det ju så att Ryssland står ju utan faktiskt flotta. Och här skulle jag faktiskt vilja säga att det här batteriet som jag besöker i somras på Öre utanför finska kusten, det byggs egentligen tillsammans med alla andra batterier. Det fanns tidigare, ska jag ju säga då. Men det utvecklas ju hela kustförsvaret till Finska viken. Ja. Just på grund av att man måste stänga Finska viken, ja, för man har ingen flotta längre. Så där
men
ser
är
man
det så att, är det, jag får bara fråga, är det så att alla vägar leder till Finland?
Alla vägar, det tror jag lyssnarna vid det här laget har förstått, att alla vägar leder till Finland. Ja. Men visst är det spännande? Jag får bara säga det, att satsningen på det som man kallar för Peter den Stores sjöfästning i Finska viken, att stänga av hela Finska viken artilleristiskt med kustartilleri och minfält och sådana saker. Den satsningen ökar ännu mer efter att man helt enkelt inte har någon flotta. Och det är efter rysk-japanska kriget. Fantastiskt. Visst var det bra, Peter?
Absolut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ska vi runda av själva liksom stridigheterna? Det som är efter slaget i Tsushima så är det ju uppenbart här att det egentligen inte finns någonting mer att göra. Och likadant, slaget i Mukden är ju den avgörande landstriden som förs. Och efter detta så söker man då fred. Och då är det faktiskt amerikanerna, Theodore Roosevelt, som tar initiativet och bjuder in båda parter till Portsmouth 1905. Och där diskuterar man då ett fredstraktat som man kommer överens om. Mm. Och det är ju lite, och här återupprepas ju lite grann den här problemen som var redan med sino-japanska kriget, det är att man vinner egentligen, japanerna vinner alla strider, och det är ju helt solklart att det är de som har överhanden, så att säga, men man får ändå inte den freden som man vill ha, man vinner kriget men förlorar freden, så att säga.
Ja, man uppfattar att man blir lurad. Man uppfattar ju att man blir lurad egentligen. Ja. Och att de här förhandlarna och även amerikanerna uppträder överlägset.
Det är det man upplever att man förlorar då, det är rena liksom landområden på den koreanska halvön som man tänkte sig att man skulle få då. Man får ta över ryssarnas avtal för Port Arthur i 25 år. Ryssarna accepterar att evakuera hela Manchuriet och japanerna får liksom kontroll över Koreahalvöns ekonomiska och militära liv, eller man ska kalla det. Men man får inget krigsskadestånd från Ryssland. Detta förhandlas bort då, genom att Roosevelt vill stå på ryssarnas sida här, så att istället får man halva Sakhalin, den här, en av de norra öarna som ligger rätt nära Ryssland här. Så man får egentligen inga landområden, man får behålla Taiwan, eller Formosa och det här om en del öar som ligger här i området, men inte så mycket mer. Och detta då, men ska man komma ihåg det här, att det som japanska folket inte vet, men som den här styrande eliten vet, det är ju att Japan vid det här laget har ju helt och hållet tömt sin kassa. De har egentligen ingenting kvar att sätta in. De har satt in alla sina resurser och och de är väldigt utspridda över ett stort område. Man har inte så mycket mer att sätta in, så de kan egentligen inte bedriva krig själva mera. Samma sak gäller ju Ryssland på sitt håll, för de får inte låna mer pengar av Frankrike. Så här är ju den fonden som sen ska leda till Pearl Harbor, kan man väl säga, att man vill ha tillbaka det här, eller man vill finna sig inte i den här situationen, utan man vill fortsätta expandera in mot Manchuriet och ha en koreanska halvön, för den här konflikten har riktigt löst.
Ja, och att förspelet till andra världskriget i det här området också, med de här anfallen sen in i Kina och så vidare, så här finns det en koppling. Och så skulle jag vilja lyfta upp in en annan koppling som jag tycker är jätteviktig, och det är att man brukar säga så här, att ryska revolutionen eller tsardömets fall beror ju på egentligen två militära konflikter, två kriser skulle man kunna uttrycka det. Förutom så att säga alla de inre problemen i Ryssland, strukturella inre problemen, så är det ändå två stycken kriser som träffar tsardömen som man inte lyckats hantera, och så, det visar att man inte kan hantera. Och rysk-japanska kriget är ju den första riktiga krisen där det ju utbryter uppror, och där ju faktiskt Ryssland, åtminstone på pappret, reformeras. Det införs bland annat en riksdag, duma, som sen tsaren inte bryr sig om. Och man tvingar fram en hel del reformer i det ryska riket. Så det är viktigt. Och sen tycker jag också, alla vägar bär till Finland, Peter. Men det här har stor betydelse även för Finland. Därför att under åren före rysk-japanska kriget så har ryssarna arbetat med en väldigt tuff egentligen hållning gentemot sitt storfurstendöme med förryskningsprocesser. Och det som händer här är att man släpper på det här trycket mot Finland. Och i Finland får faktiskt den enkammarsriksdagen 1906 med allmän rösträtt för män och kvinnor, tycker jag, väldigt spännande. Sen kommer det här greppet om Finland att återkomma efter 1910 i den sån andra förryskningsperioden som man brukar prata om. Finland pratar ju till och med om förtrycksperioden. Men det här tycker jag också är spännande, att det rysk-japanska kriget återigen som vi ser här alltså, kan ge oss kunskaper och förståelse för saker som sen kommer. Och inte alls bör glömmas bort. Att det har stor betydelse.
För att avsluta det där temat också, kan jag säga att vi förra avsnittet pratade vi om fortsättningskriget, och då diskuterade vi bland annat kritiken mot Mannerheim.
Ja.
Och att hans befälsordning där, och att de inte riktigt nöjda med det sättet som han hanterade den här konflikten.
Att han hade liksom stabsarbete eller högkvarteret på fickan, precis. Kollegialt diskuterade olika problem och så vidare.
Nej. Och det här är ju någonting som när jag läst om rysk-japanska kriget och orsakerna på rysk sida, varför det här havererar bland annat, så är det ju faktiskt samma kritik egentligen som kommer mot Nikolaj den andra. Att det är den här typen av beslutsordning som tsaren då för under egentligen hela kriget, och också den som slutligen leder fram till den här kollapsen och revolutionen 1905. Att tsaren han överlägger inte med sina ministrar, har inget gemensamt råd av det sättet som man har, på det sätt som man har i Japan till exempel, utan han egenmäktigt tar beslut utifrån enskilda rapporter från enskilda ministrar. Oerhört mycket konflikter och avundsjuka och ränkespel som pågår inom det här ryska hovet, eller vad man ska kalla det. Och det tyckte jag var intressant att se, att det känner man ju igen då, för man är ju ändå fostrad i just den här ryska eran, under det här ryska imperiet. Men just det sättet att tänka, och det är den kritiken han får sen under fortsättningskriget. Där finns ju också en intressant, jag vet inte hur pass på fråga Meinander och Kivimäki och de andra om vad de skulle tycka.
Ja, det kan man faktiskt köta upp med Meinander vid tillfälle, för att han är ju väldigt kunde på dem. Men jag kan bara fylla på och säga att jag tycker att det är inte, det, nu kanske man inte ska liksom, ibland så det är ju kanske också våran lustfyllda uppgift här, den är ju ibland att göra såna paralleller som man kanske ska akta sig lite. Men jag tycker att det är klart att det är så att den här ryska sättet att befälssättet och sättet att ge order och att leda, det är klart att det påverkar Mannerheim. Det är den utbildning han har. Han är ju rysk officer. Och jag kan ju nämna det att han är ju faktiskt gardesofficer dessutom. Och tjänstgör ju här plötsligt, och det är jättespännande att läsa om Mannerheim och hans upplevelser här. Att den här ryska armén, han förstår ju plötsligt att det han har upplevt i gardesförbanden, det går inte att jämföra. Och ett av hans stora problem han har vid det här dragonregimentet han är, det är ju att få alla de här officerna att sluta supa och ta hand om sina soldater istället. Så att, väldigt intressanta inblickar, vi ska inte fördjupa oss, det har vi säkert anledning att återkomma till.
Men
en liten pusselbit, Peter, för jag tycker att det där är en intressant sak med det där ledarskapet, de olika kulturerna. Rysk, östeuropeisk och västeuropeisk kultur när det gäller ledning.
Och Japan också på sitt håll, som bara excellerar i sin perfektionism egentligen hela tiden. Och britterna säger ju också det, de är ju med som militärattachéer och kommenterar hela tiden på den här oerhörda organisationsförmåga och liksom sätt att hantera sina kanoner och sina skepp. Och till slut så känner de ju själva att de har saker att lära av japanerna snarare än tvärtom. Jag kan också rekommendera alla att läsa, om som är intresserade av det här, att läsa någon skildring om slaget över Tsushima. Det är oerhört dramatiskt spännande. Man säger, var rent underhållningsvärde, kan man säga.
Men jag skulle vilja säga med de orden faktiskt, Peter. Jag tyckte det var ganska bra avrundat här. Att jag tycker vi tackar för oss.
Ja, vi får göra det.
Tack ska vi
ha.
Och på återseende. Nästa avsnitt kommer ju faktiskt att ta oss tillbaka till Europa. Och Reconquistan, Granada, 1492 återerövandet av Spanien. Något helt annat. Så vi är tillbaka står på lite äldre historia.
Ja.
Men mycket nöje och på återseende.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Jakob De la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob De la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.